Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då rullar vi. Ljudet är igång. Jag dricker te. Det är mindre kul, men det är kul att podda igen. Du lyssnar på mig, Hanna.
Mig, Paula.
Och mig, Kajan.
Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Hej.
Varför är det mindre kul med te? Är det för att det är vatten i det?
Ja, men jag gillar inte te. Jag druckit så mycket kaffe att jag inte, nu idag kan jag liksom inte dricka mer kaffe, men jag måste ju dricka någonting, för man kan ju inte bara sitta här och vara helt torr i munnen liksom.
Nej.
Så då gjorde jag te och det var blåbärssmak, men det smakar gräs. Men... det smakar rabatt typ. Så att jag kände att jag hade ändå ganska höga förhoppningar på blåbärssmak. Men det, alltså det är fan inte gott. Jag vill tycka om det, men det är inte det.
Men du, jag dricker ett te nu som jag tänker att det kanske du gillar. Det är typ, tänk dig chai latte. Gillar du det?
Ja, ja, för det är massa socker i. Det är gott.
Okej, är det socker?
Men det är socker och mjölk. Det är liksom,
okej, men om du tänker på kryddorna. Gillar du kryddorna som smaken?
Alltså kryddorna är ju gott med socker och mjölk.
Okej, men om du tar lite socker och lite mjölk i teet då? För att det här är ett chai-te, bara påste. Jättebilligt, enkelt. Mm. Men supergott. Alltså tänk dig mycket kryddigt. Kardemumma, kanel...
Ja, det lär ju vara bättre än den här skiten jag dricker. Blåbärssnår. Smakar ju typ som att tugga på blåbärsbusken utan blåbär. Jättekul.
Åh, fy fan, vad sorgligt.
Får jag vara taskig och påpeka vitheten i att säga chai-te?
Ja. Berätta.
Upplys mig. Nej, men alltså chai betyder te. Så säger man chai-te så säger du egentligen te-te.
Du menar så?
Den grejen. Att,
Jo, men det var för att jag... Ja, okej, nu ska jag försvara mig också. Den kränkta vita kvinnan i mig hoppar genast fram. Nej, men eftersom jag sa chai latte först så ville jag liksom separera det från chai latten.
Ja.
Så att Hanna inte skulle tro att det var...
Men så tror jag att det står på
ja,
liksom...
Ja, ja, alltså, eftersom det är... chai i Sverige, ja, liksom, ja. Marknadsförs mot vita personer, så står det ju nästan alltid chai-te. Men det står ju med ordet att det var TT. Men det är samma
te
som
med chai-smak är roligt.
Ja, men det är ju, alltså, det är ju samma som att på ganska många grejer, eller förr, nu har man faktiskt börjat ta bort det just för att folk har påpekat att det här är jättefånigt. Men på salsa så stod det ju på, alltså på typ 90-talet, tidigt 00-talet, då stod det ju salsasås. Uh-huh. Och det är samma sak, det blir liksom sås, sås, bara okej.
Uh-huh. Men det kör det fortfarande salsa.
Nej, det brukar stå antingen chunky salsa eller bara salsa på de flesta nu, och sen om det är medium eller starkt.
Ja, jo, men det är sant, inte salsasås.
Nej, men i början men, så stod det faktiskt salsasås. Det folk började liksom så här bara, men det här är jättefånigt. Salsa betyder sås, ni kan liksom inte skriva att det här är en såssås.
Om du ska starta en till podd någon gång, Paula, och typ ta upp såna här saker med dumma vita företeelser, då måste den ju heta salsasås.
Ja.
Jättebra.
Ja, men det är... Det finns en del sådana som liksom är, men just salsa och chai, det är de två mest liksom så uppmärksammade, vet jag, för att många indier stör sig jättemycket på. Och det är också sådana grejer egentligen med chai latte, att det är ju också någonting man har lagt till i väst, för chai i Indien görs i princip alltid med mjölk. Du kokar liksom kryddorna i mjölk, så att det ska drickas med mjölk, alltså du kan liksom, du får inte chai i Indien utan mjölk typ. Och så säger man här som att lägger man till det att chai te eller chai latte, och så får man det presenterat så här helt olika saker, fast det är samma, alltså. Helt.
Men det är för att vi pratar ju typ så här, vi vita personer i Sverige. Vi pratar ju om chai typ på samma sätt som man pratar om så här curry. Alltså det är en smaksättning, det är en kryddkombination liksom. Mm.
För curry är väl också egentligen gryta bara?
Curry är väl...
Tänker jag, en curry är ju en gryta.
Curry är ju kryddblandningen.
Curry är kryddblandning. Okay. Och det betyder i princip också så, kryddblandning. Det finns jättemånga olika typer av curry. För det beror lite på vilka kryddor man blandar i det. Men hos oss har det blivit som att nej, men curry, det är den gula. Det är den som heter curry. Och det är liksom den standard. Det är det som är curry i svenska hushåll. Men curry är ju ett namn för kryddblandning.
Curry betyder egentligen kryddad sås. Mm. På tamil. Vi svenskar använder namnet curry på en kryddmix. Som i Indien kallas masala.
Mm. Och i Sverige har vi då till och med fått att det finns garam masala och vanlig masala. Ja. Och man liksom så här, hitta på egna. Men det är typ, alltså, jag frågade typ, hade jag hemma hos mina föräldrar så bodde utbytesstudenter, och en av dem var från Italien, och hon var jättefascinerad över att det fanns italiensk salladskrydda att köpa i svenska butiker. Hon var så här, jag visste inte att vi hade en speciell krydda.
Men det är som i USA finns det också massa så här, typ Swedish fish och sånt där som inte är. Det är ju inte samma. Vi har ju såna godisfiskar, men det är ju inte samma som.
Jo, det är det. Swedish fish, det är ju sådana malakofiskar. Det är bara att de
men
inte
de smakar ju skit i USA.
Ja, men det är för att de gör lite annan blandning på dem. Men det är ju egentligen i grunden samma godis. Sen finns det ju, alltså det är väl lite som i Sverige också, att den typen, vi har malakofiskarna, det är the original ones. Och sen finns det ju de som har gjort egna versioner på det, men de får ju inte kopiera receptet, för då är det varumärkesintrång. Så då gör de ju någon justering någonstans, vilket gör att det blir helt andra smaker eller liksom inte alls samma känsla på dem.
Jag hör bara ungefär vart tredje ord ni säger, för att jag tänker fortfarande på curry. för curry, då blir det samma sak. Om vi säger currysås och curry betyder kryddad sås.
Mm. Ja.
Då blir det ju samma.
Men jag säger, alltså, i mitt ord, då tänker jag så, men en curry med ris. Mm.
Ja, som britterna säger typ.
Ja, men curry. Exakt. Ja. Eller i USA säger man också så här, man ska äta curry liksom. Ja. Då är det som, då är det ju en gryta, alltså med en currygryta liksom.
Ja. Mm. Men det är ju också sån här som jag märkte förvirringen när det thailändska köket började komma, och man plötsligt hade grön curry och röd curry.
Mm.
Och det är någonting helt annat än det man har tänkt på som gul curry.
Än den som vi använder i våran höns i currysås.
Precis.
Gud, jag blir sugen på curry nu.
Alltså sån här
det är så gott.
Skolmats ni vet den här klassiska liksom kycklingen i currysås.
Mm.
Oh, det är jättegott.
Det är så jävla så gott att göra.
Baguette med sån här currykyckling. Nej. Mm. Det tycker jag är gott. Oh.
Alltså, det är en av sakerna jag tycker
är när, kan jag tycka.
Sen har jag i och för sig inte ätit det, för att jag äter ju inte kyckling sen jag var typ 12. Så jag kanske romantiserar
jag
det här.
Jag tror det. Jag har tänkt de här degiga, jävla äckliga baguetterna på Pressbyrån. Och så är det så här äcklig gul färg. Och så typ kyckling.
Väldigt mjukt.
Ja, de drar ju i lite extra mycket gurkmeja bara för att det ska bli gult. Utan att behöva använda så mycket de andra kryddorna. Det är min teori i alla fall. Men det tycker jag, jag vet, jag såg någon sån matlagningsgrej när de pratade om det här med butter chicken. Mm. Det är ju liksom när typ den populäraste indiska rätten i Storbritannien.
Det är gott.
Ja, och det var så här bara, ja, fast den är egentligen inte indisk. För det var ju så här någon från Indien som startade restaurang i England. Och alla britterna klagade på att maten var för kryddig. Så till sist så fick han bara nog, och så gjorde han den här butter chickering-varianten då liksom för att tona ner smakerna lite grann, och det har varit jättepoppis. Och nu tror folk att det är liksom så här autentisk indisk mat, när det är någonting som en indier drog till med bara för att sluta få klaga och mål från vita britter.
Åh,
men det är supergott.
Den är väldigt god, men det är
ett bra drag tycker jag.
Så jävla vidriga vi är. Och så bara sitter och klagar. Och förvanskar precis allting.
Men det har jag hört om också. Jag vet inte om det stämmer, men att det ska finnas ganska mycket restauranger ibland i Thailand som kör på när de har markeringarna för stark maten är. Att de har liksom mild, medium, stark, extra stark, och sen under mild så har de Caucasian. Bara för att de har fått så mycket vita turister som liksom köper den mildaste rätten och sen ändå klagar på att det är för starkt.
Det är 100%.
Jag är faktiskt trött på vårt samhälles alltså den här hetsen kring att man ska äta så starkt, och att det liksom
är
det ses som en coolhetsmarkör.
Vad är
alltså,
det
jag
om?
Är ju sån som alltid älskat stark mat. Men det är liksom som folk någonstans verkar glömma. Jag såg något sånt svinroligt klipp. För då är det från en amerikansk sån marknad. Och så har de chiliätartävling. Och alla som är med på den här tävlingen, det är liksom så här jättestora, biffiga, amerikanska truckermän liksom. Och sen är det en liten asiatisk kvinna. Mm. Och hon sopar ju givetvis banan med dem, för hon är ju uppvuxen på att liksom
såklart
göra mat med 70 stycken starkaste kilen liksom. Alltså, det handlar ju liksom om, dels har man ju sett att bebisar vars föräldrar tycker väldigt mycket om kryddig mat och framförallt stark mat med mycket chili, klarar ju chili mycket bättre redan från början, för att de har ju fått i sig de här starka ämnena redan i fostervattnet, för det går över i fostervattnet bland annat. Vilket gör att de liksom redan från födseln är mer programmerade, eller om man ska säga.
Ja, toleranta
till att dels gilla stark mat, men också tolerera stark mat. Och sen är det ju en träningsfråga. Alltså ju mer man äter stark mat, ju mer tränar man upp kroppen av att kunna hantera det. Men då ska man ju också tycka att det är gott ifrån första början. Och sen
ja, precis. Varför ska man annars träna
det? Det finns ju inget egenvärde i att träna. Men det är också det som stämmer mest är ju när folk säger så här, nej, men du gillar inte smakrik mat. Det ska vara bland. Det ska inte vara... Du bara säger nej, jag gillar smakrik mat.
Jag tycker till exempel jättemycket om italiensk mat. Den är extremt smakrik, men väldigt mild. Alltså när jag ska göra mat till morsan och farsan till exempel, och jag vill göra någonting roligare än deras potatismos och kokt fisk med lite vitpeppar på, som är typ morsans så här go-to-grej. Hon är allmänt rädd för kryddor, om man säger så. Då blir det oftast grekiskt eller italienskt, för att det är så mycket smaker man kan få in utan att det någonsin blir starkt.
Ja. Gud, jag gjorde frikadeller igår. Bara med en sån här tomatsås som får koka i liksom över en timme. Med bara så här kryddor. Skitmycket vitlök. Också så här, man kan ju få kryddigt med så här vitlök, ingefära. Det får man ju också drag utan att det blir det här starka. Alltså jag är ju så här uppvuxen på...
Men wasabi.
Ja, wasabi funkar också. Det är en annan...
Det är inte de här tanninerna eller vad det
nej,
heter.
Nej, det är inte det här som bränner på tungan. Nej, men precis. Alltså jag är ju bara uppvuxen med så här... Typ det starkaste vi hade... Vi åt ju typ bara viltkött och fisk, typ. För pappa jagade. Så det starkaste vi åt när jag växte upp var kanske när tacosen, tacosfredagar började komma och man köpte så här medium tacosås. Eller om,
salsa sås.
eller om det var typ så här lite grönpeppar i någon sås till älgsteken liksom. Så att min palett är ju inte van vid det överhuvudtaget, så får jag starkt, då lägger det sig bara som ett brännande lock på tungan och jag känner inget annat.
Och då är det, men det är samma för mig.
Och då är det ju liksom, så är det för min mamma också, och det kan räcka med lite för mycket svartpeppar typ, så sitter hon och tycker att hon inte kan känna någon annan smak än peppar och börjar svettas liksom. Så det är ingen idé att försöka. Jag vet att det mest liksom äventyrliga hon har gjort någon gång, det är att hon har ett recept på köttfärspaj som är faktiskt jättegod. Där hon använder sån här chilisås, ni vet, som är som ketchup. Den heter chilisås, men den smakar ju egentligen bara ketchup. Fast en lite annan typ av ketchup. Det är liksom det mest övertydliga hon kan göra. Och sen möjligtvis då, när hon vill vara lite snäll mot mig, så lägger hon i en knivsudd med sambolelik. Vilket inte ens känns överhuvudtaget att den är där. Men då känner hon sig lite häftig, för att då har hon ändå i någonting.
Hon
har tagit ut svängarna lite grann där, för då är det chilisås och det är sambali, och då är det lite så här, ja, men det är lite häftigt. Det är lite nytt.
Att den såsen får kallas chilisås, det är ju ett skämt alltså.
Till och med jag kan äta den. Det, jag tror inte det är någon chili överhuvudtaget.
Jag har aldrig förstått varför den heter chilisås, för att det finns ingenting i det som påminner om chili. Så vill jag ha någonting ketchupliknande som är starkt, då köper jag ju liksom hot chili ketchup.
Ja. Alltså jag köpte jag gillar stark mat, så jag köpte någon så här tabasco, inte den vanliga tabascon. Det finns ju massor med olika sorter. Så det var någon av specialsorterna, och jag kan ju inte det där, så jag bara köpte någon. Han använde den, tyckte den är jättegod, så skulle jag göra, minns inte väl, laga någon gryta säkert, och så skulle jag bara men lite, för jag tycker att det är gott med lite sambal till exempel, det är en hetta som jag gillar, som jag tycker liksom lyfter istället för att bara bränna. Så skulle jag ta, jag bara men vad fan, sambalen är slut, jag tar lite tabasco, skvättade i typ kanske 4-5 droppar, och det gick fan inte att äta den där jävla skiten sen. Det brände sönder.
Finns inget tråkigare än när man råkar förstöra allt mat.
Alltså, jag har ju, som jag tycker är jättegod, stark paprika. Alltså paprikapulver, fast med hetta. Och Simon råkade ta den av misstag när han skulle göra någon gryta som det skulle vara paprikapulver i. Och han tog i liksom vanlig mängd paprikapulver, fast av den här starka, för att han inte fattar att när det är stark paprika så är den faktiskt stark på riktigt.
Yeah.
Jag tyckte det var svingott, det var jättestarkt. Han var inte riktigt lika förtjust.
Nej, men alltså det är ju helt, och bara säga inte att man inte tycker det är gott för att det bara bränner. Jag får ju liksom fysiskt ont, alltså jag får ju, min mage är så jävla känslig, så jag får skitont i magen. Jag kan få liksom värk ut i armarna. Och så då förstås så här, svettningar. Ja, men det känns ju typ som att man får ångest.
Jag får jättemycket svett på ögonlocken.
På ögonlocken?
Ja, jättekonstigt.
På ögonlocken?
På ögonlocken.
Här?
Ja, där man, alltså där man sätter ögonskugga.
Oj.
Jag är helt blöt. Jag fattar inte, jag visste inte som hade svettporer där. Men det är bara när jag äter chili.
Är det sant? Det här måste jag se någon gång.
Alltså om jag äter Karins lasagne, vegetariska lasagne, det är lite chili i den tydligen. Alltså då, jag är helt blöt.
Den var lite ny.
Gud, det var också typ det vitaste jag någonsin har hört. Om jag äter Karins lasagne, då blir jag helt svettig på ögonlocken.
Ja, men det är sant, det är helt sjukt.
Ja, men jag är med dig, Hanna, vi är väldigt vita när det kommer till det här.
Men det är också så, det känns som att mina ögonlock reagerar innan jag ens känner att det är starkt.
Aldrig hört talas om det här med just svettningar på ögonlocken.
Nej, inte jag heller.
Nej.
Men hörni, ska vi köra att...
Vi ska göra det vi verkligen är här för, inte bara prata om...
Ja.
Område 2, 29 återkom.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Idag ska vi prata, vi har inte bestämt vad det här avsnittet ska heta. Det kommer, när ni lyssnar på det så har vi bestämt det. Men det kommer handla om en frågeställning om ifall det rör sig om misshandel eller om det rör sig om falsk angivelse. Heter det falsk angivelse förresten? Rubriceringen var något annat väl? Falsk...
falsk beskyllning. Jag har aldrig hört talas om det innan.
Vad intressant.
Aldrig, var helt, jag bara åt, vad är det här? Jag var tvungen att googla. Men jag kommer att gå in på det.
Ja, jättebra.
Vad skillnaden är.
Jättebra. Så misshandel eller falsk beskyllning då? Jag har läst ett förundersökningsprotokoll. Vi har en tingsrättsdom som vi har utgått ifrån. Och jag har också lyssnat på ljudupptagningar från rätten. Det vill säga huvudförhandlingen i tingsrätten. Och de två inblandade personer vi kommer att prata om är ett... jag behöver inte säga vem som är vem. Det är Olof och Sara som vi kommer att prata om. Då börjar vi, och vi börjar den 16 februari 2023. Larmcentralen får in flera samtal i tät följd. Det första samtalet kommer 13.14 och är från en kvinna, det är Sara. Hon uppger i telefonen då att hon har blivit våldtagen och misshandlad av sin exman Olof. Han har puttat henne ner för en trappa då efter den här våldtäkten. Operatören hör röster och förstår att kvinnan är kvar i bostaden med mannen. Man hör mannen i bakgrunden och hon blir ombedd att gå ut därifrån. Men och naturligtvis ska det ju komma polis till plats. Men så bryts samtalet plötsligt. Operatören försöker att ringa upp anmälaren, det vill säga kvinnan, igen, men får inget svar. När klockan är 13.26 så kommer ett annat samtal. Och då nu är det exmannen Olof som ringer. Han berättar att han har stängt in sig i ett rum i han och hans expartners lägenhet. Utanför det här rummet befinner sig hans ex Sara. Olof uppger till operatören att hon har kastat sig ner för en trappa. Och att hon nu har skurit sig. Han har sett att hon är blodig på armen och att hon har trasiga byxor. 13.30 ringer det igen. Nu är det Sara som återigen då ringer till larmcentralen. Den här gången uppger hon att Olof nu också har knivskurit henne. Så polisen är ju förstås redan på väg, och när man kommer till adressen så hittar de Sara nedanför trappan där hon ligger. Hon är blodig. Hon har skärsår på ena armen och på ena benet. Jag ska säga att det inte är några jätteallvarliga skador, så att det är liksom ingen fara för hennes liv på det sättet. Men det blöder ordentligt. Sara säger då, uppger till polis patrullen som kommer, att hennes exman har våldtagit henne på köksbordet och att han sen har tagit en kniv i köket och huggit henne. Den ena polisen stannar kvar och lägger förband på skadorna. Det är ett hugg som är liksom lite glipande och blöder lite mer, som det behöver tas om hand liksom, så att det inte blöder för mycket. Och det gör han då tills dess att ambulansen kommer och kan ta vid vården. Den andra polisen går upp till lägenheten. I det stängda rummet så hittar man Olof. Han är då fortfarande i telefon med larmcentralen. Han har inte lagt på utan samtalet har varit igång. Och Olof anhålls för misstanke om grov misshandel bland annat. Men det är något som inte riktigt stämmer. Den ena polisen, den då som tar hand om Sara nedanför trappan, reagerar på något som hon säger direkt när de kommer dit. Hon säger: ni tror säkert att jag har gjort det här mot mig själv, men det har jag inte. Det är han som har gjort det mot mig. Och det här tycker då polisen är lite konstigt, att hon säger självmant direkt när de kommer. Den andra polisen då, den som är uppe i lägenheten, reagerar i sin tur på att det i rummet där Olof befinner sig inte tycks finnas några blodspår överhuvudtaget. Detta trots att det alltså är en hel del blod både i trappan och också på andra ställen i lägenheten. Den här polisen ser inte heller något blod alls på Olof själv. När han grips så darrar han i hela kroppen och han säger flera gånger: varför gör hon så här mot mig? Vi ska reda ut det här lite grann. Sara och Olof då, de har varit ett par. Och i sin relation har de fått två barn tillsammans. De här barnen är fortfarande ganska små vid det här tillfället. Paret har bott tillsammans då, men här i februari 2023 så är de på väg att separera. Olof har redan lämnat in pappren på skilsmässa. Det har varit dåligt i relationen en längre tid och paret bor växelvis i hemmet med barnen. Eller tanken är att de ska ha som delad vårdnad fast de bor under samma tak. Så den som har veckan då har mest ansvar för barnen. Så är det tänkt. Men Sara är inte hemma så mycket. Enligt Olof så försvinner hon iväg veckovis och bor hos olika kompisar. Sen kommer hon hem någon dag innan hon drar iväg igen. Det här kommer Sara inte riktigt hålla med om. Hon tycker att hon är hemma betydligt mer än så. Men enligt Olof då så har han försökt att få hem henne så att hon ska vara lite med barnen i alla fall, men utan framgång. Hon har hela tiden nya ursäkter. I mobiltömningarna som man gör sen så kan man se flera saker. Dels att Sara har kontakt med i alla fall en annan man. Det verkar som att de dejtar eller i alla fall har intresse av det. Och deras samtal handlar en hel del om sex. Gärna hårt sex. Och varför det är relevant ska vi komma in på sen. Men det handlar också om att Sara berättar för den här andra mannen om att hennes ex är extremt våldsam mot henne. Hon säger i princip att hon lever under dödshot. Och hon skickar också en mängd bilder på olika skador till den här andra mannen för att han ska förvara dem åt henne. Och det här sker alltså precis dagarna innan den här händelsen. När man tömmer Olofs telefon så hittar man en annan sak som blir väldigt intressant. Det är en videofilm. Den är filmad den 16 februari, alltså vid samma dag som den här händelsen och också vid tiden för det första samtalet in till larmcentralen. Filmen är ungefär 1 minut och 46 sekunder lång och den visar Olof då som håller i telefonen när han är i trappan. Man hör att han säger: jag puttade inte dig, flera gånger. Man hör att hans röst är ostadig, som att han är ledsen. Och man hör också en kvinna gråta i bakgrunden. Längre in i filmen så kommer man också se Sara. Hon är också där vid trappan. Hon har inga sår på kroppen. Men hennes byxor är uppknäppta, som man ser underkläderna. Och hon är ledsen och gråter. Och så ser man henne gå ner för trappan. Där hon sen halkar eller liksom snubblar till så att hon trillar. Man hör Olof skrika nej när Sara faller. Och när han skriker nej så står han längst upp i trappan, i alla fall 2 meter ifrån Sara, som samtidigt som hon ramlar pratar med larmcentralen och uppger att Olof har puttat henne ner för trappan. Man hör sen Sara säga något i stil med: du puttade mig visst. Och som svar på det säger Olof till henne att allt är inspelat. Han visar också henne telefonen. Och så säger han: så folk verkligen ser vad du är för en människa. Hur du skadar mig och barnen. När man tittar på den här filmen så kan man konstatera att Olof inte har varit i närheten av Sara när hon ramlar ut för trappan. Man kan också se att det inte finns något blod i trappan och inte heller på Sara vid den här tiden. Och man kan se att när samtalet som Sara har med larmcentralen, när det avbryts så är det Sara som aktivt lägger på. Och det gör hon efter att Olof har berättat att han filmar händelsen. Vi ska gå rätt in på vad de båda själva uppger har hänt här, och vi börjar med Sara. Hon säger att hon har varit borta, men att hon kommer hem till lägenheten för att prata med Olof om skilsmässan, separationen och hur de ska göra med allt. När hon kommer hem så menar hon att Olof är arg på henne. Hon berättar mer utförligt under huvudförhandlingen om hur hon visar upp skador som hon har på kroppen, som hon då menar att Olof har gjort, och liksom säger till honom att det här kan inte fortgå, jag kommer behöva göra polisanmälan och sådär. Att han blir arg på henne av det och att han börjar tafsa på henne. Sara menar sen att Olof tar tag i henne, drar av hennes byxor och trosor och trycker ner henne över köksbordet där han våldtar henne. Under tiden så försöker hon att putta bort och riva honom, men han slutar inte ändå. När hon sen ungefär 20 minuter efter våldtäkten ska ringa till polisen, så säger hon att Olof tar hennes telefon ifrån henne så att hon inte kan ringa. Och sen säger hon att hon upplevde det som att hennes knä vek sig, som om att Olof hade satt en fot i hennes knäveck och hon trillar. Det här som Sara då sa till larmcentralen i samtalet där om att Olof har puttat henne ner för trappan, det tar hon alltså tillbaka sen i förhör. Hon säger att det kändes så då, att han satte foten i hennes knäveck, men att det var fel att hon sa så. I förhör så fortsätter hon nu istället berätta om hur hon går tillbaka in i lägenheten, alltså trots att polisen har bett henne gå ut. Hon säger att hon går tillbaka för att hon vill be om ursäkt till Olof, bland annat för att hon har påstått då att han har puttat henne, och så har hon kommit på att det inte var så. Så de är kvar i lägenheten båda två, de kommer in i köket igen, och Sara berättar då att Olof har en kniv i handen plötsligt. Han börjar skära henne i armen. Hon säger själv att hon inte kände smärta, så hon vet inte hur det här gick till. Hon kan inte redogöra för det. Det vill säga hur det gick till när han liksom skar henne i armen. Och sen berättar hon att han hugger henne i låret. Men inte heller det kan hon... Hon vet inte hur det gick till exakt heller. Och så Olof då. Han berättar förstås någonting helt annat. Han säger att Sara skickade sms till honom den här dagen och frågade om han skulle vara hemma. Barnen var då på förskolan, men han svarar att han är hemma och de bestämmer att de ska prata om separationen och hur de ska göra med det praktiska runt den. När hon kommer hem så vill hon först att de ska lägga bort sina telefoner i ett rum och att de sen ska gå till köket och prata. Och när de kommer till köket så menar Olof att Sara börjar ta av sig kläderna och initiera sex, vilket de också har på köksbordet. Direkt efter det här samlaget så menar Olof att Sara beskyller honom för våldtäkt. Han säger att hon har gjort liknande saker tidigare, men inte riktigt så här allvarligt. Hon har hotat om att anmäla honom för olika saker och att han då ska förlora jobbet och barnen och så. Sara ringer till polisen och börjar gå ut, och Olof menar att han känner på sig att det kommer hända något. Så han tar sin telefon och börjar filma och följer efter henne. Då trillar eller liksom kastar hon sig i trappan. Och han hör att hon säger till larmoperatören att det är han som har puttat henne. Han börjar opponera sig, vilket också är det vi hör i filmsekvensen där. Och när han berättar för henne att han filmar allting och att det syns på filmen att det var hon själv som kastade sig, så menar han att Sara direkt avslutar samtalet med polisen. Han säger att Sara ber honom att ta bort filmen, att hon säger att hon ska göra vad som helst, bara han tar bort den. Men istället så vänder han om och springer in i lägenheten igen och låser in sig. Han hör att hon kommer efter och att hon går in i köket. Och vid något tillfälle då så har han tittat ut genom dörren och han ser då att hon har skärsår. Han ser att hon har skärsår på armen och att det är trasigt på byxan. Och han ringer till polisen och berättar för dem vad det är som händer. Nämligen att Sara har fått sig själv att ramla i trappan, skylt på honom och att hon nu skär sig med kniv. Saras skador sen då, som sagt, det är några skärskador på armen och det är också ett hugg och någon skärskada på benet. De blir förstås undersökta och rättsläkare medverkar också under rättegången och har skrivit utlåtande och sådär. De här skadorna, de finns också med bild på dem i fuppen, det står så här att de är grupperade parallella och tvärlöpande. Som man tänker på armen så är det alltså som kan säga, lite djupare rispor och de är liksom under varandra. De går i samma riktning och är helt parallella. Och det här i kombination då med att skadorna sitter på ställen som liksom Sara väldigt lätt kommer åt själv talar för att de här är självförvållade. Man bedömer att om det skulle vara så att det är någon annan som har tillfogat Sara de här skadorna så skulle hon ha behövt stå liksom helt still medan de här olika skärrörelserna utförs så att de ska kunna bli parallella på det här sättet. Och det känns inte riktigt trovärdigt. Och därför kommer det här utlåtandet att tala för att det här är självförvållade skador. När Sara i förhör får veta att rättsläkaren har tittat på hennes skador och kommer fram till att de ser ut att vara självförvållade så gråter hon och hon säger att hon inte tror att en frisk människa kan hugga sig själv i benet. Sara tillstår att det är, alltså hon håller fast vid att det är Olof som har gjort det här mot henne. Så det här är egentligen det som tingsrätten har att bedöma. Har det rört sig om en misshandel eller är det Sara som har tillfogat sig själv de här skadorna och hittat på för att liksom sätta dit Olof?
Område 2, 29 återkom.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Område 2, 29 återkom.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Sara åtalas för falsk beskyllning och jag googlade på det här och enligt åklagarmyndigheten så är det att lämna osanna uppgifter om en annan person till polis, åklagare eller någon annan myndighet. Och det här brottet hette tidigare falsk tillvitelse. Och det har man ju hört om. Så det är egentligen ett uppdaterat... Ja, det är samma. Bara det att tillvitelse är 1800-talet. Liksom.
Falsk tillvitelse låter ju mer kraftfullt.
Yeah. Satsigt. Ja. Det låter mycket allvarligare att bli åtalad för falsk tillvitelse.
Ja, en falsk beskyllning. Mm.
Men Men falsk beskyllning är vad det är. Och sen, det finns ju ett annat brott som heter falsk angivelse. Och enligt åklagarmyndigheten så är det den som anmäler en person för ett brott som kan leda till åtal. Trots kunskap om att personen är oskyldig kan dömas för falsk angivelse. Och i det här fallet så har jag lite svårt att se. Jag tycker att det passar väldigt bra in, falsk angivelse. Båda passar ju in. Så att jag har lite svårt att förstå varför man valde just falsk beskyllning.
Är det... Jag vet inte, hur räknas det om man ringer in till larmcentralen och liksom uppger så här, om ett brott som pågår? Räknas det i sig som en polisanmälan? Eller polisanmälan tas väl upp mer formellt efter, va?
Jo, så men det kan vara
att hon inte har hunnit göra liksom en...
Nej, men just det. Hon, det är inte att hon ringde och sa hej, nej, jag vill polisanmäla ett brott. Utan det var hej, ja, kom och hjälp mig. Det här hände. Ja, men det, du har fan rätt. Det måste vara det. Ja, jag tror det. Men Sara vidgår de faktiska omständigheterna. Men hon menar att hon är oskyldig till brottet eftersom att uppgifterna hon lämnade inte var osanna. Hon menar på att så här, det jag sagt är sant. Och det är några viktiga omständigheter som lyfts fram, eller som jag tycker är liksom det att ta fasta på i det här. Det är ju att det inte finns några blodspår från Olof i det rummet han befann sig i när polisen kom. Och det här är så saker som tingsrätten också har lyft fram redan i början när de går igenom vad det finns för omständigheter och bevisning. Och sen har vi då att Olof hade ju filmat såklart, ja, i samband med att han pratade i telefon och man ser hur hon ramlade för egen kraft. Hon tar ju tillbaka det i polisförhör. Men håller fast vid andra. Och sen har man ju det här rättsintyget där det är uppenbart självförvållade skador. Och tingsrätten har att ta ställning till om det är så att Sara har lämnat uppgifter som är osanna eller inte. Det är den frågan de måste besvara. Och det här, man kan väl säga att det är basically ingen snack om saken. Att det här är påhittat. Och då lyfter de fram de här grejerna som jag sa innan. Och framförallt det här då som de trycker lite extra på är ju det här med blodspåren. Att det var blod i hela trapphuset, blod i köket. Men inte en enda droppe på Olof eller det rummet som Olof befann sig i. Sen så säger de också att Olof är ett trovärdigt... Han ger ett trovärdigt liksom vittnesmål och att det får stöd av den övriga bevisningen. Till skillnad från det som Sara säger som delvis inte har visat sig vara sant. Till exempel det här med att hon skulle knuffats. Inte att hon säger inte det i tingsrätten, men det hjälper inte direkt hennes trovärdighet att hon ljög om det, uppenbarligen. Den sammantagna bedömningen säger tingsrätten så här. Att den samlade bedömningen är enligt tingsrätten att Saras uppgifter om skadornas uppkomst är osanna. Hennes uppgifter förtar inte den bedömningen. Att hon har lämnat vaga uppgifter om våldet med kniven. Och tingsrätten finner att åtalet är styrkt och att Sara ska dömas för falsk beskyllning. Och påföljden för det här brottet är... Eller det tingsrätten säger att straffvärdet för falsk beskyllning som hon ska dömas för motsvarar några månaders fängelse. Men brottet i sig är sånt som i regel inte leder till fängelse. Och att det saknas anledning till att tro att Sara kommer göra sig skyldig till fler brott i fortsättningen. Och hon döms därför till villkorlig dom i förening med dagsböter plus 40 000 i skadestånd som hon ska då betala till Olof. Och med villkorlig dom kan ju, om hon fortsätter begå brott, så kan det ju omvandlas till fängelse. Och det här kommer ju knappast att överklagas till hovrätten.
Det är väldigt tunt från försvarets sida.
Ja, det är väldigt tunt. Och att hon slapp ju fängelse, hon fick ju bara villkorlig dom. Hon kan ju liksom, hon är på fri fot och... Så, jag tycker att det var en helt korrekt bedömning av domstolen. Men det jag är nyfiken på är vad ni tycker om straffet. Att hon fick, alltså straffvärdet på det här. Ja.
Alltså det är ju lågt. det kan man ju, alltså, och innan vi kommer in på det, bara innan jag glömmer, för det glömde jag att säga i genomgången också, om man är så här, ja men vadå, hur kan det vara så självklart att det inte är som hon beskrev och sådär. Hon får det väldigt svårt, vilket man verkligen hör på ljudupptagningarna. Hon får det väldigt svårt att svara på många av åklagarens frågor. Och där finns det ju saker som att så här, hon menar ju att hon har blivit utsatt för våld tidigare i relationen, men att hon inte har polisanmält det för att hon har varit så rädd för att det liksom ska, våldet ska eskalera och så, vilket ju är en rimlig sak. Men och får sen liksom följdfrågan att, men det här när du väljer att, trots att polisen har bett dig att gå ut ur lägenheten, du har precis blivit våldtagen, och så väljer du att gå in igen när du samtidigt menar att du har inte ens vågat polisanmäla förut för att du har varit liksom så rädd. Hur kommer det sig? Och då menar hon, jag gick in för att be om ursäkt för att jag hade sagt att han puttade mig. Det blir väldigt ologiskt i när hon liksom tvingas svara på sådana frågor. Sen finns det rent tidsmässiga problem, till exempel med att Olof är den som ringer in först och berättar om knivvåldet. Där man menar att hur kommer det sig att han hinner gå undan och ringa in till larmcentralen innan du gör det? Där hon också får svårt och menar att hon var så chockad, hon behövde tid att tänka igenom liksom situationen och sådär innan. Det är väldigt mycket saker som inte går ihop också i den här kontakten som hon har med den här andra mannen. Där hon ger väldigt dubbla besked. Och anledningen till att jag tog upp det här med hårt sex handlar ju om att hon har lite skador eller lite gamla blåmärken och så. Som man pratar om var de kommer ifrån. Hon har ju andra märken liksom på kroppen. Och där det i den här konversationen med den här andra mannen framgår, och där hon är väldigt drivande i det, att hon gillar den typen av sex helt enkelt. Att det ska vara ordentligt hårt. Därför att man menar liksom från åklagarens sidan att en del av blåmärken och sånt kan komma från det. Liksom sexuella relationer med andra män då, och hårt sex i förhållande till det. Men när hon får frågor om vad hon liksom har sagt då till den här, hur konversationen har sett ut med den här andra mannen, så hoppar hon, alltså bara på inom en minut hoppar hon från att hon ansträngde sig väldigt mycket för att hålla upp fasaden så att han inte skulle veta vad hon blev utsatt för. Sen får hon frågan om, ja fast du skriver ju att du blev väldigt våldsutsatt hemma och att du skickar ju bilder på dina skador till honom. Hur går det ihop med att du inte vill att han skulle få reda på att du var våldsutsatt? Och då ändrar hon sig helt. Det är så mycket som inte går ihop.
Och jag menar, om man rent objektivt bedömer, när man ska bedöma om någon är trovärdig och liksom tillämpar samma metod som man gör på alla andra vittnesmål, så är det uppenbart att det inte är ett trovärdigt vittnesmål.
Och också mycket av det här som vi har pratat om förut. Jag tänker också, vi pratade om det i Stalking in the Name of. Hon är väldigt, hon sitter gärna och pratar om hur chockad hon var. Hon har PTSD, och jag är ganska säker på att hon inte har fått någon diagnos, men hon använder det liksom ett uttryck för att hon, det är därför hon inte kan redogöra för hur knivvåldet hände och så vidare. Så det är väldigt, hon sitter liksom och använder de ska vi säga väldigt liksom korrekta ord för att beskriva sin egen utsatthet på ett sätt som känns konstlat.
Jo, men verkligen.
Men det du sa om påföljden, alltså det, jag har lite svårt att, jag har inte riktigt koll på liksom straffskalan och så generellt när det kommer till det här, men det känns ju som att, alltså det är ju en fruktansvärt allvarlig situation.
Alltså och det är väl det jag känner också, att det jag kan tycka är så här, jag tror inte att tingsrätten gör något konstigt i att bedöma det, utan snarare att jag menar på generellt att jag tycker att, alltså det här är typ något av det värsta jag kan tänka mig. Alltså jag är mycket, alltså att bli falskt anklagad är ju, alltså jag blir hellre misshandlad. Nej men alltså okej, jag vet, jag har inte blivit det, men ni förstår vad jag menar, att det måste ju vara något av det värsta man kan vara med om nästan.
Ja, alltså att ha en person som står och knivskär sig framför en och sen att man liksom hör att personen säger till polisen att det är du som gör det. Det är ju alltså mardröms. Men det är också lite som vi pratade om i Stalking i Skellefteå. Det är en viss typ av liksom brott så här som inte, Det märks liksom inte riktigt i påföljderna hur terrorlik situationen och brottet faktiskt är.
Nej. Nej, men jag tycker att det känns inte som att det riktigt reflekterar hur, eller att man, att kanske att lagstiftaren inte har, eller jag har en annan bild av hur vidrig en sån här grej. Och det är väl lite generellt att det här, det psykiska våldet, för det här är ju ett psykiskt våld. Mm. Ett psykiskt våld generellt finns, det tas liksom inte, det ses inte som lika allvarligt.
Men det här är då frågan om det hade gått så pass långt så att hon hade hunnit göra den här polisanmälan och det kunde ha blivit falsk angivelse, om det hade kunnat generera en skarpare påföljd. Eller hur?
Det tror jag. Mm. Det tror jag.
Så det blir som att det faller på någon teknikalitet nästan i det här fallet.
Kommer du 2-29 återkom.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Det är så intressant. Vi har inte haft något riktigt liknande fall alls i podden förut.
Nej.
Det är ju extremt.
Fick mig att tänka på, nu har de nog glömt att googla det, men jag undrar vad det blev och om det överhuvudtaget blev någon dom kring den här politikern som hävdade att en romsk hemlös hade rånat henne, där de sen kunde se via övervakningskameror att han aldrig var i närheten av henne, utan hon försökte, jag tror hon försökte förskingra pengar eller något sånt där.
Nej, har jag också missat.
Det är ganska många år sedan. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men jag tror antingen att det var att hon typ hade tappat bort pengar som var viktiga, eller att hon försökte förskingra pengar. Det var någonting som med pengar i alla fall som hade kommit på avvägar. Och hon hävdade då att hon skulle ha blivit rånad av en hemlös. Men där, jag funderar på om det någonsin ledde till någon dom, i och med att hon ändå pekade ut en specifik person och sa att han rånade mig.
Det finns ju, på Viaplay finns det här svenska fall, serien som jag pratar ganska ofta om, men det finns ju också norska fall. Superintressant. Alltså det är ett land som är så pass nära, men det är så mycket brott som man inte har en aning om. Man har aldrig hört talas om det. Där fanns det ju här jätteuppmärksammade, där en toppolitikers fru som helt enkelt iscensätter och anklagar en teatergrupp för att terrorisera henne, eller i alla fall liksom har gjort, de har lämnat ut en bild på deras hus, och hon menar väl att det är deras fel i alla fall. Och sen så iscensätter hon olika bränder hemma hos sig, olika inbrott, olika dödshot och så vidare. Och det här är jättestort och jätteuppmärksammat, och sen så kommer man fram till då att det är hon själv som gör alla de här sakerna. Sjuk grej som jag aldrig hade hört talas om.
Nej, men exakt. Vi har ju också någon, nu kommer jag inte ihåg vilken av dem det var, men någon yngre SD-politiker som hävdade att han skulle ha blivit överfallen i sitt eget hem.
Just det.
Att det skulle ha knackat på dörren, och så när han hade öppnat så skulle han ha blivit överfallen av en grupp män som brottade ner honom och ristade ett hakkors i hans panna. Och där kunde man ju också se, apropå just det här med som man tittar på henne här nu, liksom att så som det här är skuret, så som de ser ut, det här hade man liksom inte kunnat gjort om man stod var en annan person som stod och försökte göra det här på någon.
Man såg att han hade ristat
och,
själv.
Precis, och det kunde man se där också då, att dels så var det spegelvänt, vilket ju lätt blir när man ristar och tittar i en spegel liksom, och försöker rista. Och sen kunde man se utifrån vinkeln på alltså hur såren såg ut, så kan man ju se på ett ungefär hur vinkeln måste ha varit på det som ristades med, för att ge liksom den typen av sårbild. Och det kunde man också se, att det liksom stämde överens om att man håller en kniv själv och ristar i sin panna, men det stämmer inte alls med om någon står över en och skär med en kniv. Och sådär. Så det kom ju fram. Jag vet att det finns ytterligare en SD-politiker som pekar ut och anklagar en svart man i rullstol för att ha snott hans väska när han glömde den på fyllan på en bar.
Det var inte så jävla länge sedan. Men det kan det vara fem år sedan.
Nej, den var inte så himla... Det var ju någon riksdagsman. Och det har varit ju en del uppståndelse kring också. Så det finns ju en del sådana fall som har nått fram i media där har varit. Men då har det varit mycket för att det är politiker som på olika sätt. Alltså i det här fallet var det ju att det fanns väl handlingar, tror jag, i den där ryggsäcken som var av lite mer känsligt innehåll. Så att det var ju en viss säkerhetsrisk. Ja. Att han inte hade koll på den väskan, så att han fick väl lite bannor för det, även om killen som varit utpekad att han skulle ha snott ryggsäcken tror jag inte gjorde någonting mer med det sen. Men ja, att i vissa fall där det har varit så verkar det vara dels politiska aktiva som vill smutskasta andra. Jag vet att det finns ytterligare ett fall med en, jag tror också det var en SD-politiker som hävdar att han skulle ha blivit påhoppad på typ en tågperrong och blivit misshandlad. Och där han tar bilder på sig själv med något litet skrubbsår och vad som ser ut då som, ja, men att han skulle ha fått typ så här skador på sin högerhand. Men det syns på hur den är lindad, liksom, att det här har inte blivit omlagt liksom, på akuten eller liknande. För det är bara sån gasbinda som någon har köpt på typ apoteket, virat runt med sin vänsterhand så att det ser jättetaffligt ut. Och sådana grejer. Och där kunde man ju också se från övervakningskameror på prången liksom, att det han säger inte hade hänt. Jag tror han hade halkat eller någonting. När man liksom försöker smutskasta eller skydda sin egen rygg.
För däremot det här att, precis det händer ju, men just det här att tillfoga sig själv skador som man sen menar att någon annan har gjort, det är ju jävligt ovanligt. Vi hade ju, det var inte samma sak, men i Dexter-fallet så skär hon ju sig själv i magen. Precis. Och syr ihop det och då hävdar att hon har varit på sjukhus och fått liksom opererats. Det går ju lite mer i linje med det som sker i det här fallet, men annars är det ju, alltså det är ju så extremt ovanligt att man går så långt.
Jag försökte tänka på men jag kommer bara på sen i vissa amerikanska fall där det finns de som har gjort det för att då försöka fejka att de också är offer. Ja. Jag vet ett av de som sjuka sådana fallen, då är det ju en tjej som är typ 17 eller någonting som är jätteförbannad på hennes föräldrar för att de inte vill att hon ska vara tillsammans med sin pojkvän. Så att hon förmår pojkvännen, eller övertalar pojkvännen att säga att vi ska döda min familj så att de slutar stå i vägen. Just för det. Oss. Så att de är ju en så här, tror jag, fyra killar eller någonting som med hennes hjälp bryter sig in i deras hus, dödar både mamman och pappan och hennes syskon. Och sen ta med sig henne. Så att när polisen kommer så tror ju de att hon har blivit kidnappad. Och hon har också tillfogat sig skador sen för att försöka hävda att det var det som hände. Och så var planen liksom att de skulle dumpa henne någonstans sen och hon skulle säga att hon inte visste vem det var som hade gjort det. Men det blir andra saker som avslöjas så småningom så att de fattar liksom att nej, men hon har varit med på det.
Det är ju ganska sällan sånt här går liksom vägen. Som sagt, som vi har varit inne på lite med rättsläkare och sånt där, man har ju koll på, man vet ju hur skador ser ut när de är självförvållade. Så att det är inte, även om du anstränger dig, så är det inte alldeles enkelt att få det. Alltså dels att lyckas i, du gör ju fortfarande någonting som kräver att du själv verkligen går över en gräns. Står du med en kniv och ska karva i dig själv liksom, och så ska du samtidigt då i smärta och allt vad det är göra det på ett sätt, kanske på ställen som är väldigt svåråtkomliga, det ska se ut som att det har varit i en, liksom, i rörelse, i bråk och så vidare. Det går ju nästan inte.
Nej. Det kommer jag faktiskt inte ihåg exakta omständigheten till, men jag vet att det finns ett amerikanskt fall där polisen faktiskt blev på riktigt chockade över hur allvarligt den, jag tror faktiskt att det var en kvinna, hade skadat sig själv för att försöka sätta dit en annan för det mord hon hade utfört. För hon hade huggit sig själv rejält i magen. Alltså så pass att det faktiskt hade krävt operation på riktigt. Och när polisen och ambulans kom till platsen och hon hävdade att det var någon som hade hoppat på henne och en annan person och knivhuggit dem, så trodde man verkligen på henne för att hon var så pass allvarligt skadad. Att man var helt säker på att det måste ha funnits en annan gärningsman på det här. Och där var det ju också sen där misstänkande blev liksom dels att hon sa märkliga saker som inte gick ihop i berättelsen, men också att man kunde se på igen på vinkeln på såren att det här stämmer inte med hur hon hävdar att attacken gick till. Utan det är mer alltså vinkeln och så är mer ihop med att hugga sig själv, och det var någonting med också att man kunde se på något utav huggen även om det var djupt att det hade funnits en tvekan i det.
Just det.
Jag kommer inte ihåg exakt hur de kunde se det, men jag vet att det förklarades i alla fall med att det blir någonting i sårbilden när man liksom börjar hugga, tvekar lite grann och sen trycker till igen.
Ja, det pratade vi om för mig att det var någon passage när jag pratade om styckmord, att där kan du ju också se, är det den typen av våld så kan ju, då är det ju inte på levande personer naturligtvis, men där kan du ju också se i skelettdelar och sånt läsa ut en massa saker om hur den här styckningen har gått till, liksom vilken typ av säkerhet man har, om man har man tvekat. Det finns ju olika termer för när liksom man typ testar med kanske en såg på ett ställe och sen avbryter, och så finns det ju märken efter det och sen fortsätter man och så vidare. Också den typen av tvekan.
Ja, jag tycker det är fascinerande att man liksom ändå kan utläsa så mycket av det som i ett sånt här fall liksom att här är någon som vi behöver operera, det har perforerats på någon tarm och såna här grejer för att hon verkligen hade huggits ordentligt i magen. Och sen en som bara, ja, fast vi kan samtidigt se på bilden eller liksom på hur de här såren har uppstått att om det en, alltså den som har huggit har tvekat i hugget, avbryter sig mitt i, sen fortsatt trycka och ihop med då vinkeln gör att nej, det mest troliga är att hon har faktiskt gjort det här på sig själv.
Ja, men de kan ju sin skit, det ska så. Man ju verkligen och så det är ju liksom inget heller man, liksom, och även det här fallet som vi går igenom nu är man så här, men det kan ju ha varit som hon sa och sånt. Är en rättsläkare så pass säker att man liksom i princip skriver rakt ut i utlåtandet att skulle det vara någon annan person som har gjort det här så skulle det ha krävt att det liksom var i samförstånd att nu står du helt still, nu kommer jag skära så här och att man liksom inte rör sig och så vidare. Det är fullkomligt orimligt och då skriver man det så tvärsäkert så det är ju så. Det finns ju inget snack.
Nej men precis. Och det tror jag var någonting också med han som hade karvat sig i ansiktet också, att man tog upp den grejen liksom att det var någonting med något av att de var liksom lite för raka.
Ja.
Att det också var lite så att ska man kunna skära på det här raka sättet och samtidigt så här ytligt? För det var ju det också, att det var ju liksom verkligen bara rispat. Så kräver det att den som blir skuren är helt stilla, och det hade man liksom Så som han beskrev händelsen så var det som bara, fast han var ju inte det. Han gjorde ju motstånd, han försökte ju komma loss. Och det går ju liksom inte ihop då med hur sårbilden blir.
Nej.
Det jag kan tycka är lite så intressant också med det här fallet är att vi har ju lyckats hitta nu några av de extremt få fallen som finns där kvinnor drar upp liksom sexuellt våld, pekar ut någon för sexuellt våld eller för all del också då våld i nära relation när det inte har hänt, för att liksom sätta dit en man eller hämnas på en man. Och jag tror nog både du och jag har sett vår beskärda del av snubbar eller mansrättsaktivister eller liknande som vi hävdar liksom att det skulle vara jättevanligt att kvinnor drar upp våldtäkter eller våld i relationen för att vara jävlig mot män, i synnerhet i samband med separationer. Det påstås ju liksom ofta och gärna att så skulle vara fallet. Ja, det är någon liksom
bevingad myt som flaxar runt jävligt ofta. Ja, men att det skulle handla om att anledningen till att så mycket liksom sexualbrott och så vidare anmäls är ju att kvinnor använder det här, har den här liksom metoden för att hämnas eller sätta dit män och då liksom att göra falska anmälningar på det här sättet.
Precis. Och det finns ju också det här som går runt liksom någonstans att ja, men det räcker att en kvinna typ hävdar att en man slår henne eller slår barnen för socialen, så blir han av med vårdnaden om barnen direkt och får typ aldrig träffa dem, och att det därför skulle vara det här att man kan se på familjerätten att det är fler kvinnor än män som tilldöms vårdnaden eller blir boendeförälder eller blir den som liksom får huvudansvar för barnen, menar man ju på liksom skulle vara då för att det är så mycket kvinnor som falskanklagar papporna till deras barn för att vara våldsamma eller undermåliga föräldrar. Mm. Och att det räcker med att de hävdar det så kommer familjerätten eller sossen att gå på det och så blir männen av med det. Men sanningen är ju att det här är som jag redan sagt nu, liksom, det är otroligt, otroligt ovanligt. Och jag vet att man har kollat, det finns någon forskningsrapport där man tittade på alla sexualbrott som hade anmälts under en viss tidsperiod, jag kommer inte ihåg hur många år det var. Och sen kollar man då på samtliga fall, eller man gick igenom och tittade på då, hur många av de här fanns det en utpekad förövare i. Och sen tittar man på då, hur många lades ner, hur många gick till dom och när om de lades ner eller ledde till friande dom, i hur många utav fallen var det för att man misstänkte då liksom att offret ljög, att historien inte gick ihop eller liknande, och i hur många fall så blev det faktiskt ett åtal sen för falsk anklagelse och sånt där. Och jag tror att det var i en promille utav fallen så hade man så pass mycket bevis för att det här är påhitt att man faktiskt kunde åtala kvinnan för det.
Ja.
I absoluta majoritet, jag tror det var så 90% av fallen där man var alltid så här, den här våldtäkten har inte skett, eller har det skett en våldtäkt så har den inte skett på det sättet som den här tjejen säger. Då fanns det ingen utpekad förövare.
Okay.
Varför polisens liksom, eller utredningens då, slutsats någonstans var att om hon har blivit våldtagen så har hon blivit våldtagen av någon som hon inte vill ange. Mm. Och därför svävar iväg på vem det skulle kunna vara som har gjort det här, inte vill ge något signalement och sådana saker. För att hon vill inte att den eventuella förövaren åker fast. Det är liksom de två alternativ som finns. Antingen vill hon inte att förövaren åker fast, eller så har det inte hänt. Mest troligt har det hänt, men hon vill inte att förövaren faktiskt ska åka dit på det. Men absolut, i absoluta majoriteten av fall så fanns det ingen utpekad förövare, vilket betyder att även om det av någon outgrundlig märklig anledning skulle ha varit en påhittad våldtäkt, så är det ingen som kan åka dit för det.
Just det.
Men det sker i princip
inte. Det kan man säga i det här fallet också, att för Sara menar ju att hon, anledningen till att hon säger det här till polisen där när de kommer till platsen direkt och hon ligger där nere för trappan, att hon säger det här med att ni kommer säkert tro att det är jag som har gjort det själv, men det är det inte. Och så hon får ju frågor om det, för det är ju en konstig sak att säga direkt. Varför skulle polisen tro det? Då menar ju hon att hon har inte blivit trodd tidigare. Jag får inte riktigt ihop det i och med att hon inte har polisanmält någonting tidigare. Men det ska man ju säga då, att när man tittar på hur polisen har agerat i det här fallet, att även när de kommer till platsen, hon säger den här konstiga saken, det ser så himla konstigt ut, det finns inget blod på Olof, inget blod där han befinner sig, han har ringt in och det vet ju de och så vidare, så agerar ju de ut efter att det är så som hon säger. Man sätter henne i en ambulans, tar hand om henne och man griper honom som misstänkt. Så att det här, för det finns ju också någon, på motsatt sida finns det ju också någon slags också lite bevingad mytbildning att man, och det finns väl viss grund i det ibland kan jag väl tänka, men att man liksom då inte blir trodd av polisen, att du kommer så fort du anmäler något så kommer du bli misstänkliggjord. Och så ser det ju inte, det är klart att det har hänt, det vet vi att det har hänt i vissa fall, men generellt så ser det ju inte ut så. Och det är väl det här fallet ett väldigt bra exempel på, tänker jag.
Ja, men det är ju också sådana här grejer att det faktiskt går framåt med saker och ting, även om det inte, kanske inte alltid känns som det, så gör det faktiskt det. Och det här är väl en sån grej där det har gått framåt, att kvinnor som anmäler idag, generellt sett, det finns dåliga exempel också, men generellt sett blir mer trodd än vad kvinnor blev som polisanmälde en våldtäkt för sig 20 år sedan, 30 år sedan. Då man ifrågasätter på ett helt annat sätt än vad man gör idag.
När vi hade hela vad hade du på dig och så vidare, som det inte ser ut idag.
Ja, och den ska vi vara glada för.
Japp. Vet att vi har varit inne på det, men till exempel när vi pratade om pulladomen och så. Vi är duktiga på att missa den utvecklingen som faktiskt sker. Och hur snabbt det faktiskt händer grejer. Med alltså bara att vi, jag tycker att bara när vi sitter och tittar på domar och sånt idag, jämfört med då, om man tänker liksom sånt man satt och läste när man började som opinionsbildare, så är det en jäkla skillnad. Alltså då kunde man hitta de här mer tydliga exemplen på victim blaming. Det var inte som att det var mainstream, men det fanns ju. Det dök ju upp. Och också såna här frågor om liksom, vad gjorde du själv och sånt där. Och det ser helt annorlunda ut idag. Det finns en mycket större... Jag tänker att det kan vara bra att komma ihåg under de här liksom skanderandet om att utbilda rättsväsendet och så vidare. Det händer verkligen saker. Och jag skulle säga att rent generellt så är utgångspunkten att du blir verkligen trodd. Och det här är ju... Det här tar ju liksom... Olof sitter ju frihetsberövad rätt länge och behöver ju... Han blir sjukskriven efter det här för att det är påfrestande och han har mått så dåligt över det. Han förlorar ju också barnen och så vidare som placeras i familjehem. Så att det här är ju verkligen ingenting som sker i en handvändning. Även då, fast det finns ju den här filmen och så vidare. Utan man utgår ju från att det som Sara säger är sant.
Precis, alltså även om själva delen med knivhugget och så, eller liksom den biten eller knuffen ut för trappan kan avskrivas relativt fort, så behövs det ju betydligt mer utredning och liksom gå igenom bevisläget när det kommer till anklagelsen om våldtäkt på det här köksbordet och så till exempel. Så att det är ju inte så att allting bara kan avskrivas för att han visar den här bilden att det var inte jag som stöffade henne. Utan man utreder, kollar ju ändå på varje del för sig också. Att okej, vi kan se att hon blev inte knuffad ut för trappan, men finns det fog för det här med knivvåldet? När blodbilden stämmer inte, det här, det är mycket som inte stämmer kring det här. Okej, men det kanske inte finns fog för det. Okej, hur ser
man
det ut med...
avfärdar ju inte henne rent rakt av för att hon uppenbarligen ljög om en grej. Utan man tittar ju ändå på allting annat.
En så här rättegångsteknik, får jag komma in med en liten fundering? Jag sa aldrig det, men i ättiksfallet så är det... Vad ska jag säga det här pedagogiskt då? Det, jag tycker inte att det är en bra åklagare. Åklagaren gör inte ett bra jobb under den... Vad bra. Jag bara sa det. Jag tänkte, rakt hur ska jag fixa med det här? Nej, men grejen är att åklagaren i ättiksfallet, när hon framförallt ställer frågor till de båda tilltalade, alltså till föräldrarna, för det första så hon kan inte säga raka frågor, utan hon liksom bygger in svar i frågorna när hon ställer dem på ett väldigt knepigt sätt, så hon faktiskt blir tillsagd av ordföranden några gånger att så här, ställ bara frågan och låt personen svara. Men det hon gör också, som jag reagerar på, att så här kan man väl inte riktigt göra, är att hon hela tiden tar upp så här, aha, du säger att det gick till så, för att senare kommer ju vi ha ett vittne som kommer att berätta om det här och det här och det här. Alltså hon innan vittnen har varit och gett sin berättelse, så använder hon dem och det hon tänker att de ska säga då i sina förhör med de tilltalade. Och i det här fallet med Sara och Olof, Så är åklagaren en väldigt mycket duktig åklagare i det här fallet, men är liksom lite inne på vid ett tillfälle att okej, du säger att det gick till så, för vi kommer ju höra en rättsläkare sen som nu ska ju inte jag säga vad, vad hon kommer säga. Och då går ordförande direkt in att nej, vi, liksom, det får du inte ta upp nu. Du vet, vi vet inte vad vittnet kommer säga och du vet inte vad vittnet kommer säga, så det ska du inte ta. Och då släpper de det helt. Har ni någon tanke om varför den här åklagaren i ättiksfallet får, för så får man väl inte hålla på? Det är ju en ganska allvarlig sak. Alltså sitter jag som åklagare och frågar ut en misstänkt person och använder vittnesmål. Tingsrätten har ingen aning om vad det här är för vittnesmål som kommer. Använder vad jag tänker att de ska svara i min utfrågning.
Alltså det är ju en grej om man skulle, ja precis, alltså det är ju en grej om man skulle säga liksom, ja du säger att det här hände på det här sättet, men enligt det rättsmedicinska utlåtandet så är inte det troligt. Och sen, kan man ju kanske liksom säga det någonstans så här, ja vi har ju inte hört alltså läkarens beskriva det här närmare i egna ord sen, men det kommer eller någonting, men enligt uttalande så som det ser ut nu, eller det vi har i FUPen, bilaga, bla bla bla, så beskriver de det på det här sättet och det går ju inte ihop med det du säger. Det är ju en sak, men att börja säga typ att rättsmedicin, alltså, läkaren från rättsmedicin kommer ju vittna sen och han kommer ju säga bla bla bla.
Ja, men det är hela tiden, i princip varenda fråga som den åklagaren ställer, så är det så. Och det sker aldrig någon direkt tillsägelse om just det. Det är lite, så ordföranden går in någon gång och säger, ja men låt bara personen svara på frågan.
Men konstigt att inte försvaret reagerar, alltså som försvarare tänker jag att man inte reagerar.
Jag reagerade på det då, jag tyckte det var så himla konstigt, men så sa ingen till, så jag tänkte att nej, man kanske får göra så. Men i det här fallet med Sara och Olof så sa rättens ordförande till direkt att du får inte förekomma vittnen som ännu inte har gett sitt vittnesmål.
Ja, nej, men så kan vi inte göra. Det blir jättekonstigt.
Nej. Alltså det menar, tycker man eller vet man med sig någonstans att utifrån FUPen att det den här personen säger stämmer inte. Och så vet man att sen kommer det här vittnet som i tidigare vittnesförhör har sagt saker som går tvärs emot. Då får man ju lyfta det då med det vittnet att i tidigare förhör här nu med den åtalade så säger hon att det här och det här. Men hur ser du på det, eller hur går det ihop med det du upplevde, eller vad man nu beroende på vad som hänt, vad man vinklar in, det är ju den vägen man får gå. Det är det som är syftet med att ha in fler vittnen, att de att kunna gå till, koppla tillbaka mot vad säger den åtalade eller vad har den sagt i sitt vittnesmål.
Och det här blir återigen det som vi gick igenom att tingsrätten då, som i det här fallet, vi har ju inte läst FUPen, vet ju inte om de här sakerna, vet inte vad som har kommit fram, utan det är det som presenteras under huvudförhandlingen som rätten har att ta ställning till. Och sitter man då och liksom för det åklagaren gör är ju egentligen att man har ju haft förhör med de här personerna tidigare och hon vet vad de har sagt då. Och det är det hon hänvisar till och menar att det kommer de säga nu när de kommer i veckan också. Så ändrar du ju på hela den, inte nog med att du går in och liksom förvanskar lite förhöret som du har med den misstänkta genom att använda saker som ännu inte har sagts, men du stör ju också den ordningen för tingsrätten där du drar in saker som de inte har en aning om. Alltså det var nästan så pass allvarligt att jag kände lite så här rättegångsfel vibb liksom.
Det är väldigt JO-mässigt.
Om ni får tid så bara var som helst, i vilket förhör som helst som där utfrågning av de misstänkta. Så, för det är i princip varenda fråga. Det är jättekonstigt.
Ja, för att jag menar det kan ju bli väldigt pinsamt också om det sen kommer ett vittne och så säger den något helt annat. Det är ju hänt förr så att säga. Och då kommer det ju behöva bli bara, fast du sa ju det här i polisförhöret eller liknande. Men det, som sagt, det blir ju väldigt, väldigt märkligt att försöka börja reda i det. Nu har jag redan sagt det här att du tänkte si och så.
Och när man dessutom gör det liksom förklätt till frågor som åklagaren gjorde i det där fallet. Jag ska försöka ge något exempel. Men så här, ställer en fråga om någonting som har hänt av Ättiksfallet, så har Lea suttit fastspänd i den där inne i tvättstugan. Och så säger föräldern nej, det har henne absolut inte. Och så säger åklagaren nej, okej, okay, och har ett ganska långt anförande så här, för att ja, vi kommer ju höra sen, kommer vi höra en rättsläkare som berättar om de här märkena då på Leas fötter och hur de visar det och det och det och det. Men du säger alltså att det inte har hänt. Nej, okej. Okay. Och lägger liksom in de här anförandena i sådana där frågor. På ett super...
Nej, men det är så dåligt.
Det var väldigt konstigt.
Men undrar om det är en sån här grej som man liksom har ur mediasynpunkt och kanske även från så småningom försvarets sida sett mellan fingrarna på av den enkla anledningen att de har varit så uppenbart jävla skyldiga. Vilket ju gör att även försvaret gör ett kast jävla jobb, för de ska ju fortfarande, även om de vet med sig att min klient nu är jätteskyldig till det här och det finns supermycket bevis på att de är jätteskyldiga till det här, så ska ju fortfarande försvaret se till att rättegången tas korrekt.
Ja, men
och
visst.
Försvara klientens rättigheter att få en schysst rättegång. Så att det känns ju som att dels åklagaren dålig, men även försvaret som faktiskt inte...
Ja, och även rättens ordförande som inte bryter in.
Det här är inte korrekt. Ja. Precis.
Ja, om det är någon som lyssnar som har också hört det där eller något, så skriv vad ni tänkt om den saken. Jag reagerade på det först mest att det var otroligt irriterande att lyssna på. Och sen med att eftersom att åklagaren faktiskt väver in saker i förhöret som ännu inte har tagits upp, så blir det väldigt, väldigt fel. Men har ni någon tanke om det, så skriv. Jag tyckte det var konstigt. Och jag tänkte på det nu eftersom att i vårat fall som vi gör idag så blir åklagaren så tydligt rättad och rättar sig själv också direkt och liksom lämnar ämnet helt och hållet.
Område 2, 29 återkom.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Det jag tänkte vi skulle ta en liten snabb snackis kring, det är då att jag vet inte om ni har läst om den 17-åriga flickan som försvann i Marks kommun.
Jo.
Och som nu då har hittats död. Och man misstänker att hon har blivit mördad. Och hon anmäldes försvunnen i torsdags. I torsdags eftermiddag eller torsdags kväll, för att hon inte kom hem som hon skulle. Så hon anmäldes till sina föräldrar. Och familjen påpekade då för polisen direkt att det här är en flicka med en intellektuell funktionsnedsättning. Och där man då bland annat sa då väldigt tydligt liksom att hon har väldigt tydliga rutiner, hon avviker inte frivilligt från detta, för att det är mentalt jättejobbigt för henne om inte rutinerna kan hållas, och att det var därför helt osannolikt att hon bara skulle ha försvunnit sin väg frivilligt och brutit sina rutiner på det här sättet. Men man menar då från polisens sida att man inte, eller mer från familjens sida, att polisen inte tog det här på allvar fullt ut, utan att man ändå höll kvar vid teorin att hon är ändå 17 och sådär, att nej, men hon har nog säkert bara försvunnit. Tonåringar kan göra det ibland. Senare på torsdagen så gjorde även en barnläkare som står familjen nära och som har haft mycket med den här flickan att göra en tilläggsanmälan till polisen. Där underströks då liksom hur den här flickan faktiskt fungerar, hennes behov, hur hennes rutiner brukar se ut och så vidare. För att verkligen försöka få polisen att förstå allvaret i att liksom, det här är verkligen inte en 17-åring som skulle avvika frivilligt. Men det tog ända fram till måndagen, alltså över nästan fyra dygn innan polisen då börjar utreda detta som ett ofrivilligt försvinnande, det vill säga människorov. Och man hittade ju henne då ganska snabbt när man väl börjar utreda detta på allvar. För då låg ju hon mördad bara några minuters promenadväg från skolan där hon försvann.
Nej, men det är så sjukt. Jag såg att polisen hade inlett en att de ska utreda sig själva.
Mm.
Eller att de typ anmält sig själva och ska utreda det. Varför det tog så lång tid. Mm. Tills de började söka efter henne. Alltså 4 dygn är det jättelänge i ett sånt här sammanhang. Jättelänge med. Riktigt anmärkningsvärt.
Ja, och jag tänker att det här angränsar lite som vi har varit inne på. Nu minns inte jag vilket fall det var, men vi pratat om polisens eller rättsväsendet, ska vi säga, generella kunskap om funktionsnedsättningar, funktionsvariationer som kan påverka agerande.
Mm. Ja, men vi pratade ju det bland annat när vi diskuterade, det var väl någon snackis när vi pratade om det här med den här galningen till psykiatriker som försöker få att autism per automatik ska ses som en allvarlig psykisk störning.
Just det, men också kom jag på nu i det här fallet när det är en, kommer ni ihåg det här, styvpappan som försöker få in mamman i husvagn och sonen.
Ja, precis. Sonen upplever jättestor fara för hennes säkerhet.
Mm. Nu minns jag inte vad vi kallade det fallet, men där pratade vi också om det. Hur man gör bedömningen utifrån en persons...
Var inte det nödvärn fall 1?
Jo, så var det. Mm. Hur man gör bedömningen utifrån den personens förutsättningar, till exempel uppfatta fara eller risk, och hur det inte funkar att ha standardiserat, om det till exempel är någon som är på spektrat eller om man har en IF. Så det känns nästan som att det här, nu får vi se vad polisens egna liksom utredning kommer fram till. Men det känns som att det är något som kanske skulle kunna gå in under den flaggen där man helt enkelt inte har kunskap om, eller bara att man inte tar hänsyn till just hur en funktionsvariation eller nedsättning påverkar, utan att man liksom har stoppat in det i en mall. Vi har en 17-årig flicka, försvinner, det gör de ibland, vi tar inte på superstort allvar direkt, hon kan vara hos någon kompis och festa liksom, trots att den här just den här flickan inte passar in i den mallen.
Nej, jag tror 100% att det är någonting sånt, och att de förhoppningsvis, jag tycker att det är ett problem vi har egentligen på ett sätt, med ett av de större problemen i svenskt rättsväsende, det är ju det faktum att polisen utreder sig själva. Det är ju inte få saker som är bättre i USA faktiskt, i deras rättssystem, att de har en fristående myndighet som jobbar med att granska polisen. Sen är ju inte det, blir ju inte det perfekt på massor av sätt ändå, men det är ändå snäppet bättre mot för hur vi har det. Med polisen får granska sig själva väldigt mycket. Men jag hoppas att de faktiskt kommer kunna se nyktert på det här och inse liksom att de har tabbat sig, och mest troligt beror tabben på ett kunskapsglapp där det verkligen, verkligen behöver in med en kompetenshöjning inom hela rättsväsendet att förstå de här typerna av speciella behov betydligt bättre, både när det gäller som brottsoffer och som förövare.
Men alltså oavsett så är ju så här 4 dygn är ju helt oacceptabelt lång tid. Alltså jag tänker mig så ett par timmar om ungen inte kommer hem från, fast nu är det ju specialfall här eftersom att det är så här, hon avviker inte från sina rutiner, men annars då är det så här, men du vet, när jag var liten, jag försvann ju vid ett tillfälle några timmar, och där var mina föräldrar så här, okej. Jag var ofta ute liksom med kompisar i hagar och rätt, höll på med hästar och grejer. Då var mina föräldrar så här, okej, ja, men om hon inte är tillbaka nu innan typ 6, då är det liksom, då letar vi.
Ja, men överlag det här liksom att kunna säga, konstatera när det handlar om liksom ett brott, nu låter det som något olagligt, det är inte det jag menar, men att man avbryter eller bryter mot sina normala rutiner, när det är någonting som börjar avvika. Det här är inte den här personens normala beteende. Vilket givetvis gör det, och det vet vi ju redan liksom sen innan, att då väldigt utsatta barn som kanske av olika skäl avviker från hemmet för att det till exempel pågår våld där eller liknande, blir ju på det sättet extra utsatta, för de faller mycket lättare offer för andra, alltså predatoriska vuxna, som inser liksom att det här är ett barn som inte bara kan återvända hem hur som helst. Och där har vi ju fall, till exempel som den här flickan som avvek från ett HVB-hem där det tog nästan en vecka innan HVB-hemmet överhuvudtaget anmälde det. För att de måste bara, nej, men hon försvinner ju med jämna mellanrum hela tiden och kan vara borta 2-3 dagar innan hon kommer hem. Mm. Eller kommer tillbaka till hemmet. För att hon egentligen inte ville vara där, men eftersom hon var ensamkommande flyktingbarn så fanns det ingen annanstans för henne att vara. Mm. Och sen hittas hon i Hjallstrup på ett hotellrum.
Mm.
Alltså det, den typen av fall finns ju också där det tar tid för en anmälan att ske, eller där polisen blir som att ja, men det här är 10:e gången det här barnet har avvikit och hållit sig borta i flera dagar. Vi får avvakta lite grann och se. Hen kanske kommer tillbaka snart. Men även där blir det ju så småningom så att ja, nu har det här barnet varit borta längre än det brukar.
Ja,
nu måste vi faktiskt ta i det här.
Det är det jag tänker att vid anmälningsstadiet, för det är en massa olika personer som sitter och det kommer in otroligt mycket anmälningar. Självklart måste man sålla. Mm. Självklart måste man göra bedömningar. Men när vi märker att det funkar inte att malla in personer på det här sättet, för att personer passar inte in i mallen. Det borde ju kunna inte vara så jävla svårt att till exempel ta fram en väldigt standardiserad, just sån typ litet formulär du klickar i kring hur pass avvikande försvinnandet eller beteendet är från personens normala rörelsemönster eller liv. Och liksom utifrån
det finns jättebra
idé. Men utifrån det snabbt få en så här, okej, vi fick en femma, det här är så pass avvikande, det här måste vi titta närmare på. Eller, ja, det är bara en tvåa, det här händer ofta, då gör man så här, då avvaktar vi lite till så. Det borde inte vara så jävla svårt.
Jag tänker det här är också, man använder ju såna här standardiseringar inom andra områden. Jag tänker till exempel våld mot kvinnor i relationer. Då gör man ju också sån här ut, alltså att du fyller i formulär beroende på vilken siffra du får, så agerar man olika. Ja. Så det är inte kontroversiellt på det sättet, tänker jag.
Nej.
Faktiskt riktigt bra idé, Kajan.
Tackar.
Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det inte finns redan nu. För att faktiskt göra en bedömning. Och även liksom där då med i fråga om ålder. Att om en säger att hon hade varit 25 och avvikit. Och folk blir så här, oj, jag har inte hört någonting från henne idag. Och det brukar jag göra, det var ju lite konstigt. Då kan jag ändå förstå någonstans om man gör bedömningen, det här är en vuxen människa. Ibland händer saker. Även om det avviker lite grann från normen, så kan det är sånt som kan hända när man är vuxen. Men när det här fallet gäller en minderårig, det är en 17-åring, så borde det alltid vara okej, det här måste vi ta på allvar.
Ja, och säg då
för det är en minderårig, även om det är en minderårig som faktiskt uttryckligen lämnar frivilligt.
Mm. Ja, men
typ drar iväg ett sms, ni är idioter, jag vill inte vara hemma mer eller någonting. Och sen försvinner. Just för att det finns andra vuxna som kommer utnyttja situationen för att skada det här barnet.
Alltså, ålder är ju då en sak som ska liksom signalera, pinga det här som extra allvarligt naturligtvis. Och det gör ju liksom, generellt så gör det ju det i små barn och så vidare, så agerar man ju snabbare. Men också till exempel då som ett sånt formulär, att får du, i det här fallet skulle det typ vara en 10, om vi säger en skala 1-10 i form av hur avvikande beteende det är, då ska ju det synas direkt. Här har vi en 10, det är jätteavvikande, det här måste liksom prioriteras, eller det här måste vi titta på närmare, så att det inte,
det här ska inte ta 4 dygn när vi börjar utreda det som ett potentiellt brott. Bra, då fick vi ränta ur oss det också.
Ja, men verkligen. Och jag tänker att det här är ett sånt fall vi får anledning att återkomma till. Och jag är väldigt nyfiken på att se vad polisen landar i. Jag hoppas de landar i att de har gjort fel och att de behöver se över det där. Men det får vi ju se. Men tack hörni för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Bli Patreons om ni inte redan har gjort det. Det finns massor gott att få. Som redan ligger där och väntar, och sen kommer det ju nytt varje vecka. Så, och ge oss 5 stjärnor på Spotify och alla olika lyssningsställen.
Precis, då når vi ut mer, då får vi synas i algoritmerna.
Ja, men precis.
Hej då!
Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.